Hej och välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
Och jag heter Jonas Olavi och är styrelseproffs, golfare och privatinvesterare får man säga.
Right. Och livsnjutare.
Livsnjutare, ja, precis.
Härligt. Och hur har veckan varit?
Det har varit en hel del golf har det varit. Så kom det lite välbehövligt regn då och jag har varit inne och petat lite i marknaden då. Men ja, det känns lite si och så. Mm. Men det kommer vi prata mer om här alldeles strax.
Just det. Själv då? Ja, men det har varit bra. Jag har haft två stycken webbinar. Ett med Investec och ett med David Bagge.
Just det.
Så att, jag kommer lägga ut länkar till de här. De finns att se efterhand här på YouTube. Så att jag lägger ut länkar i poddbeskrivningen och det är då min arbetsgivare IG som står bakom Börssnack. IG är en global tradingmäklare där man kan handla allt från aktier till valutor, råvaror, krypto, räntor och optioner. Många olika typer av produkter och det går att blanka ett stort utbud av marknader och det är ofta väldigt generösa öppettider också. Som till exempel nu när Stockholmsbörsen är stängd på midsommarafton så går att handla på de globala marknaderna. Vi minns ju vad som hände 2016 där på midsommar. Så att det sker stora rörelser även när Stockholmsbörsen är stängd. Så att gå in på ig.com och läs mer där. Glöm inte att all trading innebär risk. Så det gäller ju såklart att läsa på om produkterna. Men vad vill du prata om i dagens avsnitt då?
Ja, jag har ju läst din morgonrapport och du verkar lite mer tveksam till börsen. Vi får gå igenom hur du ser på läget där. Tekniska läget också tycker jag är intressant att få en liten bedömning på. Det har kommit lite nyheter på covid-19-fronten som vi kommer gå igenom. Och sen så makrofronten där allt fler fiskkrokar noteras, vilket är kul, vilket vi har pratat om länge i podden där och det följer ju den planen. Sen har jag tre stycken vinnaraktier på Trumps enorma finanspolitiska stimulanspaket som kommer komma här. Och tre bolag som har stor verksamhet i USA kommer vi gå igenom. Men vi har också ett samtal idag.
Vi har med oss Lars-Erik Lundgren från Aktieansvar, förvaltare där. Varmt välkommen till Börssnack.
Tack, tack. Roligt att vara här.
Jättekul att ha dig här. Ska vi göra så att vi värmer upp Lasse med några snabba frågor?
Det tycker jag. Är du positiv eller negativ till börsen?
Svagt negativ.
Värdeaktier eller momentumaktier?
Värdeaktier.
Viktigaste egenskapen för att bli framgångsrik på aktiemarknaden?
Disciplin skulle jag säga.
Teknisk eller fundamental analys för att hitta rätt läge och gå in i aktier?
Ja, det är nog en kombination, men läge är ju mer tekniskt kanske.
Det gillar vi. Största risken för aktiemarknaden kommer det 6 månader, säger.
Ja, det är nog att verkligheten tränger sig på.
Grymt, då kör vi.
Då kör vi.
Börssnack med Hansén och Olavi.
Ja, Erik, som jag nämnde så är din morgonrapport att du är lite mer tveksam nu, försiktig till börsen. Kan du utveckla lite grann vad du ser?
Ja, precis. I måndags där så drog jag ner till negativa utsikter för aktiemarknaden kommande 1-3 månader. Den här modellen har ju varit med på en del av återhämtningen här, men nu ser det lite tuffare ut för aktiemarknaden och en stor anledning är väl att sentimentet och humöret har kommit upp ordentligt. Många av de indikatorer som jag har kikat på är uppe på väldigt höga nivåer. I början på året så var vi väldigt optimistiska. Sen hade vi den här paniken och kapitulationen i slutet på mars. Och nu är vi tillbaka på en hög dos av optimism i marknaden. I genomsnitt på ett år så brukar vi pendla mellan rädsla och girighet 2-3 gånger på ett år. Så att det ger ju också bra möjligheter att agera på börsen. Men när vi kommer upp på de här höga nivåerna så brukar jag bli lite mer försiktig då.
Om man ser tekniskt på börsen så tycker jag att det ser lite oroväckande ut då. Jag har fått en liten uppstuds, lite rekyl, återigen en liten uppstuds som inte har nått över den tidigare toppen. Så nu gäller det att bevaka tidigare toppen, tidigare botten som jag ser det, innan man kan vara lite mer säker på vilken riktning börsen tar.
Exakt, för jag brukar kolla på dynamiken i priset. När aktiemarknaden faller väldigt liksom snabbt och med lätthet, och marknaden verkligen kämpar för att återhämta sig, så brukar jag kalla det för en negativ prisdynamik då.
Ja, just det.
Och ge mig signaler om att marknaden kanske vill fortsätta neråt.
Mm.
Men i grunden så är jag en optimist. För eftersom aktiemarknaden har ju en drift uppåt på längre sikt då, så att det brukar ju vara gynnsamt att vara optimist. Men ibland så finns det lägen där man kan bygga lite kassa eller välja aktier som har lite mer defensiv karaktär.
Mm. Jag har själv varit inne i marknaden och efter förra inspelningen av podden så gick jag ur marknaden då. Jag har suttit och väntat lite grann på att komma in och började handla i början på veckan då. Men jag ser ju också att de case som jag går in i, de måste omedelbart visa sig.
Mm.
Bryter de ner, då skeppar jag ut dem direkt då, så att de har väldigt, väldigt små förluster på de här då. Så att jag är väldigt mån nu om att liksom ändå gunga upp med de aktier som ändå visar styrka. För det finns det ju såklart, även om börsen går ner eller sidledes då. Mm. Så det gäller ju att vara lite försiktig då. Men om man tittar på indexhandeln, då skulle jag vara lite försiktig just nu då.
Ja, och det kom in här också en ny enkät från Bank of America Merrill Lynch.
Ja.
Fondförvaltarenkäten. Mm. Ett argument som jag har haft tidigare i podden för en fortsatt uppgång, det är att det har varit mycket kapital på sidlinjen. Och då har jag bland annat refererat till kassanivåerna hos de globala förvaltarna. De har haft väldigt mycket kassanivåer, vilket innebär att de kommer gå in och öka på deras aktieexponering och driva på börsen uppåt. Och det har jag nu sett. För deras kassanivåer är betydligt mycket lägre nu, nere på neutrala nivåer.
Mm.
Så att det är inte lika mycket pengar på sidlinjen som det har varit tidigare. Så att det är också ett så här positivt argument som inte alls är lika starkt längre.
Just det. Ja, det är intressant. Mm. Och sen såg jag en liten positiv nyhet på covid-19-fronten. Var ju att man har jobbat med ett kortison som heter dexametason. Som drar ner inflammationen. Och det är det som är problemet då för de som blir svårt sjuka då. Då får de till slut andnöd då. Man får inte syresätta lungorna och därmed blodet på rätt sätt då. Så det här kortisonet det dämpar då inflammationen och kommer då förskrivas för de som är allvarligt sjuka och försöka hjälpa dem liksom klara den aggressiva delen av covid-19.
Ja, för det positiva där är att det är redan ett godkänt läkemedel.
Exakt.
Som finns på marknaden.
Ja.
Så att det är bara att börja använda.
Ja, absolut. Och det är ju ett läkemedel som forskades fram 1957 då. Jag tror det var Merck som ursprungsuppfinnare till det här, men det finns många olika varianter på det och jag tittar ju snabbt in på vilket bolag kan det här röra sig om då, men det är så pass spritt och känt och väl använt medel då, så att det tyckte jag var en väldigt positiv nyhet, därför det kan ju liksom göra att man ändå vågar öppna upp ekonomierna som man håller på att göra. Vi har sett lite wobblande i USA då när liksom trenderna har varit uppåt då, men kan man då liksom hjälpa folk från helt enkelt att avlida, så är det ju såklart väldigt positivt. Då kan man vara ha lite mer råg i ryggen som politiker också, våga öppna upp ekonomierna och därmed så kommer julen igång igen då. Så frågan är om börsen har så att säga snabbdiskonterat det och behöver pausa nu. Eller om liksom nästa trigger blir att vi ser att produktionen kommer igång då.
Precis. Och i Kina så har man faktiskt sett att de har börjat stänga ner med skolor och så vidare igen då.
Mm.
Så att det är ju såklart oroande.
Just det.
Men det blir intressant. Jag tror ändå så här att optimistens argument är ändå att oavsett om antal smittade ökar globalt då, så har jag svårt att se att större länder kör de här hårda lockdowns som vi hade tidigare.
Mm.
Den kostnaden kommer att vara alldeles för stor.
Ja.
Och vi kommer inte se de här panikartade reaktioner från politiker heller.
Nej, precis. Och det här börjar ju nu fortplanta sig i tidig data. Mm. Vi har US retail sales börjar vända upp.
Rusade upp, eller?
Ja. Mm. Industriproduktionen börjar vända upp också när fler går till fabrikerna. SEV-index i Tyskland har börjat vända upp då. Och förväntad tillväxt, den var ju upp rejält då. Men även nuläge bottnade ur då. Det är klart att när man får lov att gå ut på stan igen då är det klart man blir mer positiv. Tittar man på flight radar och följer flygtrafiken så är den trenden också uppåt från låga nivåer, absolut, men den är på väg uppåt då. Baltic Dry Index har bottnat ur. Så det är många av de här tidiga indikatorerna som visar på aktiviteten i ekonomin som faktiskt håller på att vända upp här, och det kommer fortsätta. Frågan är hur marknaden diskonterar det framöver nu. Så att det blir en väldigt intressant sommar här då.
Även det här husmarknadsindex som Jonas från loggenkortsikt.com pratade om det för ett par veckor sedan.
Ja.
Det har också kommit in här i veckan och vänder uppåt ganska kraftigt då.
Mm.
Så det är väldigt positivt att de här makroindikatorerna ändå bekräftar den optimismen som vi har sett på aktiemarknaden.
Absolut.
Sen är det klart att aktiemarknaden kan ha gått lite för långt och kan vara i behov av en konsolidering här under sommaren innan det fortsätter uppåt.
Ja. Men sen, marknaden handlar ju 6-9 månader framåt, så att den handlar ju på december till mars data redan. Mm. Och vi befinner oss mitt i sommaren, så att börsen ligger ju långt, långt framme här.
Och kollar vi på prognoserna för nästa år på Stockholmsbörsen, vinsterna där. Förväntningarna ligger på att vinsterna ska stiga med 30% 2021.
Men det är ju baseffekt. Ja.
Absolut, men ju närmare man kommer hösten, desto mer brukar man börja ifrågasätta prognoserna för nästa år.
Just det.
Och så brukar det vara lite mer volatilt där sen sommaren.
Mm.
Så att, ja. Men bortsett från det så finns det såklart intressanta aktier man kan kika på i alla marknadsfaser.
Mm.
Vilka bolag har du kikat på den senaste tiden?
Jo, jag har med mig 3 stycken case man kan titta på som gynnas av att Trump kommer att iscensätta ett paket, återstartspaket på 1 000 miljarder dollar då. För amerikansk ekonomi naturligtvis, men då tittar jag på vilka bolag skulle kunna gynnas av det här givet det som han har sagt. Och det är ett infrastrukturprogram. Vem bygger i USA? Skanska är det största byggbolaget, och de har 45% av intäkterna i Q1 kom från USA, och på årsbasis ligger de kring 43% då. Så räkna med att Skanska kommer vara med och slåss om kakan där. De ses ju som ett lokalt bolag dessutom, så det är ju inga problem att få del av det när man ska reparera vägar och allt vad man ska hålla på med. Och vi som har varit i USA vet ju att det är ett enormt eftersatt underhåll och vägnät och allting då. Så det behövs ju. Så Skanska är klart intressant att titta på. Ericsson, därför att 5G är en prioriterad satsning som Trump...
Det har vi hört förut.
Ja, precis. Vi pratade om Ericsson förra gången också. Men jag menar ändå att med det fokuset på 5G så tydligt från presidenten pekar på att det här är en standard som ska fram, då gynnar det naturligtvis Ericsson då. Ericsson har 33% av sin verksamhet i USA, eller intäkter därifrån. Räkna med att den andelen kan komma upp lite igen här då. Och sen det sista bolaget som jag tittade på, det är Hexatronic. Därför att Trump vill också satsa på fiber ut på landsbygden. Och det är ju precis vad Hexatronic gör. De har ett par amerikanska bolag, en duktfabrik bland annat som man köpte i USA. Och USA utgör 23%. Och tittar man på anslutningsgraden så är den väldigt, väldigt låg och grymt mycket lägre än vad den är i Norden, men även Europa. Sen är ju Hexatronic ett bolag som också har verksamhet i Tyskland där penetrationsgraden är 2%. Så där finns ju massiva möjligheter för det bolaget länge, men det har ju drabbats av att den svenska marknaden har gått ner. Vi har ju liksom byggt färdigt Sverige då. Och då har den andelen sjunkit hela tiden, och det verkar vara det som investerarna har tittat på. Alla de här 3 bolagen är intressanta på PEG-nivå, och jag tycker inget av bolagen är högt värderat då. Och det här är också aktier som analytikerkollektivet generellt sett har en positiv syn på. Så det kan vara någonting att titta på, en liten trio amerikansk influerade bolag som kommer gynnas av det här 1 000 miljarders paketet.
Det var ett intressant tema, helt klart. Skistar kom in här i veckan och kikade på den rapporten.
Nej.
Jag såg bara att de hade halverat sin omsättning. Aktien föll 1%. Mm. Jag tycker ändå att säger ganska mycket om att siffrorna här som kommer komma in här i slutet på juni och juli kommer inte vara jätteintressanta, utan det är klart framtidsutsikterna,
ja,
som alltid är intressanta men kanske blir extra intressanta här nu. Men ett bolag som jag kollar på lite grann här i veckan också, det är JM.
Mm. Okay.
Jag såg att Valueguards boprisindex steg här i maj. Bopriserna följer i mars-april. Sen vänder de upp här i maj då. Och så länge inte bostadsmarknaden fortsätter gå väldigt svagt, så ser jag ändå att JM är en aktie som har varit nedtryckt. Den rankas faktiskt högt nu i min Momentum-modell också.
Mm.
Och modellen där, den tar hänsyn till olika faktorer och parametrar på vinstutveckling, det är lönsamhet, olika värderingsmått, risk, sen relativ prisstyrka mot index och säsongsmönster.
Just det.
Så den har nu kommit upp i den här modellen som jag har i morgonrapporten. Och den här aktien, jag ser också att du tar fram den där på din dator och kikar på den. Om du då kollar på grafen där, så ser du att den konsoliderar, bröt uppåt från den här konsolideringen. Kommer tillbaka, återtestar utbrottsnivån. Är en setup som jag personligen gillar.
Mm.
Så att det här tror jag kan vara ett intressant liksom swing case på några veckor.
Mm. Kanske den bildar ju en liten symmetrisk triangel, vilket är en fortsättningsformation då. Den kommer ju nerifrån och bildar den här i rörelsen uppåt. Och då är oddsen ofta god att det blir en rörelse på uppsidan där då.
Ja, just det. Så att JM tycker jag är intressant. Så att den får kika närmare på det där, Jonas.
Ja, det ska jag absolut göra. Men du, tycker du inte vi ska ta och bjuda in Lasse här på ett samtal?
Det tycker jag vi gör.
Ja, välkommen tillbaka Lasse. Och varmt välkommen till Börssnack. Jättekul att ha dig här.
Tack, tack.
Du arbetar som fondförvaltare och du sitter på vilket bolag och förvaltar vad?
Jag sitter på Aktieansvar, ett litet fristående fondbolag, och förvaltar då en Sverigefond i huvudsak och även en liten Europafond.
Okej.
Okay. Och de är long only, ska jag säga. Då.
Mm.
Och kan du berätta lite kort om Aktieansvar som bolag?
Ja, det är ett litet... vi har totalt 11 fonder, runt 6 miljarder. Vi kanske är Sveriges äldsta. Och tillbaka till 1965.
Mm.
Fondverksamheten satte väl egentligen igång i början på 90-talet. Slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så ser det ut. 11 fonder, var är vi 15 anställda ungefär.
Lite olika typer av fonder eller är det
aktier? Vi har aktier, vi har räntefonder, avkastningsfond och lite hedgefonder av olika inriktningar. Då.
Mm.
Faktiskt en nystartad räntefond per igår.
Okej, okay. Spännande.
Och hur har det gått hittills i år för dina fonder?
Hittills har det väl gått sisådär, man är aldrig riktigt nöjd om det inte går väldigt mycket bättre. Jag tror att Sverigefonden ligger ungefär minus 6%, OMX ligger väl 5 kanske. Europafonden ligger som Eurostox 50 kan man säga.
Var utmaningen varit med det snabba fallet här i mars? Hur hanterar du det? Hur kändes det liksom?
Det kändes... Det går ju aldrig riktigt att säga hur i förväg. Så här. Även om man är skeptisk kanske till värderingarna, man tycker det kommit upp långt och så vidare, så är ju såna här dramatiska fall, blir man nästan lika överraskad ändå, trots att det händer. Va? Men det som har varit speciellt den här gången tycker jag det är att de aktier som ledde uppgången Q4 19, om man tänker momentum, growth, historier, de följer och de har ju kommit tillbaks i samma hastighet egentligen som Q4 19. Ja. Så de har ju studsat otroligt och vissa är ju på all time high redan nu.
Mm.
Lite mer cyklisk verkstad, value, och det är lite blandat, men de har väl inte... De är inte riktigt tillbaks. De har kommit långt, men de är ju inte tillbaks.
Mm.
Är det låga räntenivåer som du tror elda på de här tillväxtaktierna, eller Vad är det som ligger bakom där?
Ja, räntenivån är väl liksom en del. Fast vi har haft så låga räntor så otroligt länge. Jag tror att det är väldigt mycket indexering av pengar, modellstyrd förvaltning på ett sätt som kanske inte tar faktorinvestering. Man tittar mycket på momentum, man tittar mycket på tillväxt och sådana saker. Och man tittar inte så mycket på värdering helt enkelt.
Jag såg en graf som låg på Twitter på den europeiska banksektorn.
Just det.
Och jag tolkar din tweet lite grann där som att det var lite positivt inställd till just den banksektorn. Den har liksom brytit upp från en bottenformation där. Mm. Är det rätt tolkat?
Ja, det är rätt tolkat. Och jag tycker att idag, det kom ju ner lite grann här, men idag så bryter den upp igen här. Om vi fortsätter positivt. Mm. Jag menar, bank har ju gått otroligt dåligt ända sedan finanskrisen kan man säga. Den stora skillnaden fundamentalt, här har vi liksom två saker som samverkar. Det är väl att den här gången är inte banksektorn orsaken till krisen, utan banksektorn är väl att det är en hjälp ur krisen faktiskt. Mm. Sen har ju bank gått ner, speciellt europeisk bank och även svensk bank har ju gått jättedåligt, men har ju gått ner i princip i 10 år. Så att det här kan ju vara bara den första metkroken, men det finns ju fortfarande ganska bra potential om det bryter upp här.
När du tittar på aktier, vad har du för investeringsfilosofi? Vad utmärker dig som Sverigeförvaltare?
Jag skulle tro att folk skulle säga att jag är en värdeförvaltare. Ja. Jag tycker inte riktigt att jag är det, för att jag kan även köpa andra bolag. Men kassaflöde och just de här sakerna är ganska viktigt, tycker jag. Och jag vill ofta titta på ett bolag och se att man ganska fort får tillbaka pengarna. Mm. Utan att ha några excessiva, alltså tillväxtstories eller M&A och såna här saker, för de är alltid, jag vet att många bolag har gjort det bra, men det är så otroligt svårt att prognostisera dem i förväg, vilken M&A kommer de här bolaget att göra, utan det blir liksom väldigt mycket mellan tummen och pekfingret, tycker jag. Så att, och då blir det ofta att man hamnar i kanske lite lägre värderade bolag.
Och när du då hittar ett lågt värderat bolag som du blir intresserad av, vad är det första du gör då när du tar upp en kursgraf och kollar på den här aktien?
Ja, men man tar alltid upp en kursgraf. Det är väl det första man gör. Om man ser ett bolag som man hör talas om någonting, så tar man upp ett kursgraf. Och det är lite som ett första intryck av ett bolag. Vad är det som har hänt här? Mm. Har kursen gått ner i flera år eller har den gått upp i flera år? Och sen så börjar man ju titta fundamentalt. Vad är det som motiverar att kursgrafen ser ut så här? Vad är det som har hänt? Så får man ju lite ställa dem mot varandra. Och det är mycket sådana här saker som kassaflöden och tillväxt och vinsttillväxt och sådana saker. Och då får man ju se. Det är egentligen när man investerar. Jag är ju long only, så jag äger ju alltid aktier. Och då är det ju väldigt mycket. Hur skiljer sig framtidsprognoserna till vad jag tror? Och sådana saker. Vad kan vara inprisat i det här och vad är inte inprisat? Vad kan förändras? Det är ju den typen.
Så jämför konsensusestimaten med din egna liksom, antaganden där?
Lite sådana saker.
Så jag tror att förväntningarna är lite för höga och så blir det lite mer försiktigt inställt i aktien. Och är det så att förväntningarna är väldigt lågt ställda så kanske det blir lite mer positivt. Och sådana aktier brukar oftast handla om en typ av bottenfas. Jag kollar till exempel på H&M och JM nu. Tycker jag personligen ser intressant ut när man börjar konsolidera och bottna ur och bryta uppåt.
Syns ju ofta i grafen också att om en aktie, speciellt om den har gått dåligt under en lång period, så blir det ju såna här att divergenser som man kan titta på, sätter det nya bottnar fast RSI kanske inte gör och såna här saker. Hur ser volymen ut på de här nivåerna? Börjar det omsättas mycket aktier ändå här nere, då vet man att det är någon som i alla fall gör någonting. Men tekniskt är ju liksom bara ett visuellt sätt av datan som finns där ute. Så att det är ju ett enkelt sätt att se vad som har hänt.
Tror att det är många förvaltare som använder teknisk analys men inte riktigt vågar erkänna det, för att den analysformen är inte lika sofistikerad enligt dem då som fundamental analys?
Jag tror att det är många som använder det.
Ja.
Alla tittar ju på grafen, det första man gör. Sen är det ju svårt liksom som ett, om man skulle säga att core holdings i en fond som väger 7, 8, 9, 10 procent. Ett sånt innehav får man ofta äga väldigt länge. Så att tekniskt är det ju mer tradingmässigt eller hitta någon form av triggerpunkter, alltså vilken nivå kan man sälja på? Jag menar, om en aktie skulle vara helt fullvärderad så vet man ju fundamentalt att den här kan ju gå upp i 3 år till. Trots, alltså en dyr aktie blir bara dyrare och dyrare, ända tills någonting förändras. Och ett sånt säljläge kan ju uppstå tekniskt.
Hur resonerar du då kring konsensus, synen på ett bolag kontra din egen analys? Hur mycket litar du på konsensus? Eller är du så pass starkt övertygad om att du har rätt och de andra har fel, till exempel, om det skulle visa sig vara så? Eller är du känslig för konsensusbilden?
Ja, ja och nej. Mm. Alltså man måste ju på något sätt vara lite övertygad i det man gör själv. Men det är klart, om konsensus skulle avvika otroligt mycket från vad man tror, så måste man ju även ställa sig själv frågan. Det kanske är jag som har gjort något fel här. Hur kan alla andra tro? Liksom, hur kan jag ha så fel i det här? Va? Men sen är det ju många såna här enkla saker som jämför lite konsensus med vad man tror om verkligheten. Är det liksom möjligt att det blir så här på något sätt? Faktiskt.
Mm. Och vilka boxar är du vill checka av för att som klassa ett bolag som ett bra bolag att titta närmare på?
Alltså, om man, fundamentalt så är det ju de kassaflöden, det är ju några av de absolut viktigaste boxarna, alla kategorier. För att det finns ju mycket pappersvinster där ute och sådana saker. Så att kassaflöde är ju något jag alltid tittar på i olika former. Det är ju inte alltid enkelt från olika branscher. Så kan det vara cash earnings, kan vara vad som helst. Det är bland de första sakerna man tittar på. Och ställer det i förhållande till värderingen.
Just det.
För det är ju alltid priset, jag menar. Priset du betalar, det är ju det som avgör om det blir bra eller dåligt.
Mm. Några nyckeltal där som du tycker är extra intressanta?
Ja, men det är free cash flow yield, den typen. Sen är det ju helt vanliga som P talar de här. Men det är lite svårt, för man kan inte riktigt plocka ut ett nyckeltal. Jag menar, om man har ett case eller någonting man tror på, så är det ju ofta ett pussel. Då är ju pusselbitarna ligger lite här och där, och man kan hitta dem var som helst. Det kan vara fundamentalt, det kan vara tekniskt, det kan vara att man träffar bolaget till exempel, som kan förändra synen på allting. Speciellt om det kommer in en ny ledning i ett bolag. Det är liksom, kan man ju nästan slänga allt det gamla.
Mm. Ja, det är rätt. Om vi tittar tillbaka på den tekniska analysen då, vad är det du tittar på för att du ska få en ökad trygghet i dina beslut? Tittar du på liksom nivåer, formationer? Hur använder du?
I mycket, ja, det är ju nivåer och formationer i kombination med volym kanske. Mm. Så att man vill att det blir... Har man bra volym i en uppgång eller någonting, så känns den lite mer solid. Vi ser de otroliga kasten på börsen nu. -5% en dag, +5% nästa dag. Det är ju inte jättebra volymer överallt. Det ser så ut i orderböckerna ibland, men det är inte jättebra volymer om du säljer på lite grann.
Mm.
Så den typen av saker...
Just det.
Vill man ju se.
Har du sett någonting senaste åren att just volymen som parameter har förlorat lite grann av sin vikt, eftersom mycket volymer görs på olika marknadsplatser?
Ja, jag tycker det är katastrofalt.
Eller?
Om jag ska vara helt ärlig.
Ja. Det är svårare att titta på volymen som indikator, menar
jag? Ja, det har det absolut blivit. Även om jag tycker kanske att det funkar väl rätt okej om du tittar på de amerikanska börserna och sådär. Och absolut, det funkar ju bra på de svenska också. Att volymen faller bort, det är större problem egentligen när man handlar, skulle jag vilja påstå, i orderböckerna. Det var ju nästan bättre när det var en stor konsoliderad orderbok som Stockholmsbörsen hade. Jag vet att det var en monopolsituation, men det kändes bättre faktiskt.
Mm.
Sen är det också high frequency traders som har kommit in, som gör att orderboken kan ju bli luft på en millisekund.
De försvinner när det blir lite...
De är borta, ja. Helt och hållet. Så att, det har stått mycket om det i tidningarna. Och jag kan hålla med en del kritik där. Att, man får inte orderfyllda och såna här saker. Man kan nästan inte lista ut hur folk kunde hinna emellan. Men det kan de.
Men samtidigt som förvaltare så handlar du ju också på robotarna.
Ja.
För du ska ju bästa exekvering till dina andelsägare.
Så är det.
Ja.
Så är det. Och naturligtvis, det här är ju väldigt lite på marginalen som förvaltare. Vi sitter ju inte och daytrader hela tiden. Men man blir ju naturligtvis irriterad om man... Köper man in en aktie, vill man ha ett bra pris.
Mm.
I förra veckan så hade vi en daytrader här som pratade om VWAP, Volume Weighted Average Price. Är det någonting som du kollar på när du ska exekvera eller när dina kollegor ska gå in i en aktie? Att du använder det som mått på om du har kommit in i aktien till ett bra pris?
Man tittar väl på VWAP, men jag kan inte säga att jag använder det jättemycket. Nej. Men jag skulle vilja, absolut, man har ju koll på det. Mm. Det skulle jag vilja säga. Men, och det har ju skett en stor förändring i och med att det finns så mycket index- och modellstyrda pengar som handlar på closen idag, jämfört med tidigare. Inte minst har vi såg det sista maj här när det var indexomviktningar. Vem som helst kan dra upp en kursgraf på SCA till exempel som gick in i ett index, så kan ni kolla omsättningen den 29 maj. Och nästan all den omsättningen skedde ju typ sista timmen och väldigt mycket i kolen. Det ställer ju till det lite grann. Det måste man ju säga.
Just det. Och om vi kollar på fonden, eller fonderna lite grann. Vad har du för top picks om man kollar mot index? Vi tar Sverigefonden till att börja med.
Ja, det är ju lite större bolag. Vi är ju mer inriktade mot storbolag. Jag tror att Nordea är vår största aktie för tillfället. Nordea Investor ligger bra till som stora innehav faktiskt. Nordea är ju ett väldigt speciellt bankcase om man säger så. Kanske lägst värderat av de svenska bankerna. Det har växlat lite grann där. Men jag är ju, som vi pratade tidigare om, europeisk bank. Jag är ju lite positiv till bank den här gången faktiskt.
Vad är caset med Nordea kontra de andra bankerna då i Sverige?
Ja, Nordea är ju den billigaste banken och det är väl kanske där den största förbättringen finns, som jag ser det.
Mm.
Vi har ägt de andra bankerna, eller vi äger alla andra banker ska jag säga också, men Nordea är ju det som är överviktat faktiskt.
Några andra intressanta case som du kan bjuda på?
Det är lite mindre bolag som är roliga egentligen då, som Q-linja till exempel, som är helt, det är ju helt off från min vanliga placeringsfilosofi egentligen. Mm. De har ju 0 kronor intäkter och tillverkar en maskin som ska hjälpa till vid behandling av blodförgiftning, sepsis.
Vad heter bolaget, sa du?
Q-linja.
Q-linja, okej. Okay.
Ja, från Uppsala.
Handlas på vilken lista?
Nej, det är ju på börsen, vanliga börsen.
På Stockholm, ja. Storlistan där? Alltså, huvudlistan?
Small cap.
Ja, small cap, ja.
Börsvärde på 1,6 någonting. Väldigt intressant. Det är ju Bengt Ågrupp som hade kul med det gång i tiden. Som, han är väl största ägare i det här. Och han har väl hjälpt till och tagit fram det här. Faktiskt. Eller finansierat det, ska jag säga. Men det som är spännande med det är ju att blodförgiftning eller sepsis är den absolut vanligaste dödsorsaken i världen, och framförallt på sjukhus då. Det är att man vid en operation på något sätt får någon bacill eller någonting och sen så reagerar kroppen så kraftigt så att man börjar slå ut sig själv, organen. Lite samma sak som vid covid-19 för de allra allvarligaste patienterna då. Och problemet idag är att det tar upp till 72 timmar att bestämma exakt vilket penicillin man ska ha eller antibiotika, och om du kan korta ner den här tiden så är det en oerhörd vinst, alltså i både pengar och i liv. Jag tror din överlevnadsgrad ökar med 7-8% för varje timme som kan korta ner det här. Så att, det är väldigt kostsamt för sjukhusen, kostsamt för sjukvården och en väldigt tragik helt enkelt.
Något annat bolag i den storleken som du vill dela
i
med
dig? I den storleken? Ja, vi var ju med i en placing här, eller en ny emission i Intervac till exempel. Var den i tisdags? Tog in pengar, 147 miljoner tror jag det var. De tar fram ett vaccin för hästar mot kvarka, Strangvac. Om ni känner till det. Kvarka är ju någonting som hästar får lite då och då. Vi kanske har 100 utbrott i Sverige. Och det är, de flesta hästar klarar sig, men det får stora konsekvenser om hästarna drabbas av det här. Det är en sorts inflammation kan man säga. Då måste man stänga stallet, man måste sanera allting och man kan inte ta emot gäster, man kan inte åka och tävla och såna saker. Så att det här är en jättemarknad. Det finns idag inget jättebra vaccin. Det finns några konkurrenter, men de finns i USA, Australien, det finns ett bolag i Holland. Och de funkar inte jättebra. faktiskt. Och de här har ju kommit så långt så att de har redan lämnat in det till europeiska myndigheter. Och det gjorde man i februari och då har myndigheterna 210 dagar på sig att godkänna. Men de stannar klockan varje gång de behöver ställa en fråga så att det kan ta mer än 210 dagar. Ta nog ett år eller lite någonting. Och om man får godkänt, då kan man börja lansera det här i Europa då. Och anledningen till att man tog in pengar nu, det var att man vill göra den här registreringen i USA själva. Och inte gå via någon partner eller licensiera ut det. Och det tar ungefär, då måste man ju om hela filen så att säga, med lite tester och grejer. Men det här, när man pratar om djur så ska man ju komma ihåg att det är en helt annan sak än läkemedel. Jag menar fas 1, fas 2, fas 3, kliniska studier och sånt där på läkemedel, det tar ju åratal och det rör ju tusentals patienter om man ska se säkerhetsprofil och sånt. Det går mycket fortare på djursidan.
Om man tittar på din portfölj och under de snabba frågorna sa du att du var försiktigt negativ till börsutvecklingen. Då antar jag att du har skapat en portfölj som stöder det påståendet. Om du får sälja in din fond, om någon vill ta rygg på dig, vad är poängen med din portfölj just nu? Varför är den viktad som den är då? Jag tänker bank, cykliskt, ocykliskt och så vidare.
Jag, som sagt, jag är lite svagt negativ inställd och det är egentligen för att vi är så uppkört. Jag tycker att vi har kört upp det lite väl mycket inför Q2-rapporterna som kommer här i juli. Därför att vi har sett att många cykliska bolag, vi såg Atlas, Sparka Folk, Sandvik, Volvo, SKF, Epiroc har gjort det tidigare. Och på något sätt så börjar ju ändå makroverkligheten tränga sig på riktigt. Det stora vi har sett, det har vi ju bara sett på börsen. Det har vi inte riktigt sett. Vi har sett några metkrokar, men BNP-fallen kommer att vara så brutala den här gången så att det krävs ganska mycket för att vi ska komma tillbaks. Och jag tror att det dröjer mycket längre. Så att jag har svårt att säga att bolagen ska vara väldigt optimistiska i rapporterna. Speciellt när man börjar avskeda folk, för då kan man inte gå ut och säga att det ser jättebra. Utan man kommer vara försiktig, helt enkelt. Och det här är då i kombination med att vissa aktier är så uppkörda. Och därför tycker jag att om du ska gå in för den cykliska, då ska du nog plocka de som kanske är lite lägre värderade, som inte riktigt har samma fallhöjd. I fonden har vi Volvo till exempel, som jag tycker ändå, de gör det ganska bra. De har ju otroligt bra kassa. Ett Atlas kanske man ska vara försiktig med. Den är på all time high, är på plus i år. Dessutom ska man fundera lite grann på vilken typ av industri det är som kommer att gynnas här framöver. För när vi startar upp, då är det naturligtvis så att sådana som Volvo, Scania och alla de här, de startar ju direkt. Och sen så kan man köra. Och då får ju ett bolag som SKF sälja Q-lager. Du får alla som SMS får sälja Vändskär till exempel från Sandvik. Alla som är beroende av att produktionen rullar, de kommer ju ha en bra start. Men lite mer tyngre investeringsvaror. Investerar man verkligen nu? Jag vet inte om man sitter i styrelsen och skulle ta något beslut eller fabrikschef. Jag tror att man är lite försiktig på lite investeringsvaror. Så just de här, jag ska inte säga konsumtionsvaror, men Q-lager, Vändskär och de här sakerna. De kommer ju ha en bra sväng när det startar upp här. Så att det är nog lite så jag tänker just nu faktiskt. Mm. Så att jag är lite mer försiktig. Sen har vi till exempel ABB, ett ganska stort innehav. Det är en speciell story som jag tycker finns där. Som man har som hjälp även om konjunkturen inte tar riktigt så stor fart. Så det är därför jag säger att jag är lite svagt negativ. Jag tror att vi kan få en liten sektorrotation. Eller allting behöver inte gå ner samtidigt så att säga. Det är egentligen det jag vill säga.
Och när du har en lite mer försiktig inställning till aktiemarknaden, bygger du upp en liten kassa i portföljen eller kör mer en tilt mot defensiva aktier och ändå är fullinvesterad? Hur brukar du liksom
Det är agera? Väl en kombination av både och.
Mm. Så du har lite kassa nu?
Jag har lite kassa. Mm. Men som en vanlig fond, alltså en vanlig usage-fond, så kan man ju aldrig sitta med jättemycket cash för att vi är en aktiefond helt enkelt. Så att kassan kommer bara att göra en marginell skillnad faktiskt. Utan det blir väl att man köper sånt som är lite mer defensivt. Man kan köpa cykliskt tycker jag, men då ska det redan kursen ha satt sig så att säga, så att det inte liksom är uppkört redan från början.
Telekomsektorn
ja.
är ju en defensiv sektor. Är det någonting som du är intresserad av?
Ja, vi har köpt, vi har en hel del Telia. Vi har köpt mer än Telia de senaste dagarna. Och nu kommer det här med Turkcell. Men det visste man ju naturligtvis inte om, utan det är väl egentligen köpt på att Alison Kirby och Janheimer har kommit in. Det är ett sånt typiskt exempel på ett bolag som har bytt ledning och styrelseordförande. Styrelsen är väl ganska okej, men där tror jag mycket kan hända. Plus att Telia har ju fortfarande, ligger fortfarande minus 20 någonting. Och om hon blir av med det här nu, vilket det ser ut som det blir av, så är hon den första veden, jag tänkte säga i Telias historia, som har kommit till jobbet och får börja med ett tomt blad. Alla andra vd:ar har kommit dit för att de ska lösa ett gammalt problem. Alla andra har börjat dag ett med att ha en stor ryggsäck som någon annan har skapat. Så att jag tror att det finns utrymme, faktiskt. Sen har vi också lite i Millicom, och det är hög risk.
Vad är storyn i Millicom, som du ser då? Varför äger fonden
just den? Den är för lågt värderad,
okay.
Helt enkelt. Jag tyckte redan när vi började kliva in, det var ju under det här året när Kinnevik, jag ska inte säga skabla till det, men det var väl lite strul där. Man skulle dela ut och så skulle man sälja det först, och det var det ena med det andra, och kursen pressades nog enormt. Och sen så sprang man ju rakt in i den här coronasituationen. Och lockdowns i Sydamerika har ju varit väldigt, väldigt tuffa. Och då är det ju så att säljer man telefonkort till exempel, prepaid, så är det ju svårt, helt enkelt.
Bolag som ICA, Axfood.
ICA, Axfood äger jag inte.
För högt värderade, antar jag.
Jag tycker de är högt värderade.
Och länge varit.
Länge varit, ja. Mm. De har gjort ett otroligt bra jobb, det ska jag säga. Men det är lite konstigt att de är så högt värderade kontra europeiska konkurrenter. Som inte ens är i närheten av de här siffrorna. Sen är det att Sverige, vi har ju bara de här två.
Fjolårets vinnarsektor, fastighetssektorn, är det någon exponering som du har, och om inte, varför inte?
Vi har bara ett litet innehav i fastighetssektorn.
Okay.
Och jag önskar att jag hade haft ett större innehav förra året.
Mm.
Verkligen. Jag tycker att om man står och väger sig bank och fastigheter, så har det ju varit fördel fastigheter i många, många år nu faktiskt. Och nu kan det väl tippa över lite grann mot banksektorn. Faktiskt. Men fastigheter, en hel del aktier har ju faktiskt inte alls återhämtat sig. Så att det finns, skulle säga att det finns en del saker att titta på inom fastigheter. Men man får nog vara lite selektiv, skulle jag vilja påstå.
Vad tittar du helst på då? Om du skulle vara intresserad, jag behöver inte säga något namn, men vilken typ av fastigheter skulle vara mest intressant att börja titta på då?
Det är egentligen en prisfråga faktiskt. Men jag tittar ju på sånt som substans, är det premie, rabatt, men även på cash earnings till exempel på fastigheter. Men sen är det ju så, vi har ju många otroligt duktiga entreprenörer, alltså inom fastigheter i Sverige, som har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb. Så att det är ju lite vad man är ute efter för profiler. Vill man ha ett fastighetsbolag som växer, eller vill man ha något som förvaltar, eller vill man ha något substansvärde? Så det finns ju lite av varje här. Sen får man väl fundera hur hela den här coronahistorien påverkar framöver.
Mm. SBB, är någon kommentar där?
SBB tycker jag känns svåranalyserat, för att säga, för att vara diplomatisk. Jag tycker att det är jättesvårt. De har massor av olika slag. De gör så mycket affärer som man knappt hinner uppdatera Excel-arket faktiskt. Jag skulle säga någonting, så tycker jag att det är lite högt värderat.
Du nämnde där relationen mellan fastigheter och banker. Om man kollar lite mer övergripande, det är mycket som har förändrats på marknaden de senaste 10 åren. Sådana här klassiska korrelationer mellan olika typer av marknader, råvaror och börsen och så vidare. Är det någonting som du brukar kolla på, och är det någonting som har förändrats där senaste tiden?
Ja, det har ju förändrats helt enormt sedan finanskrisen, eller egentligen när centralbankerna började med QE, alltså i någon större skala, så verkar ju allting ha förändrats ganska mycket. Men där är ju teknisk eller chart eller vad som helst, det är ett bra sätt att få ett grepp över liksom makrosituationen i hela världen, så att säga. För att man vill ju att saker ska hänga ihop lite grann. Det här med att börsen går upp, så räntan är ner, och oljan går upp. Koppar går åt ett håll, dollarn rör sig åt ett håll. Sådana saker. det vill man egentligen ska hänga ihop på ett visst sätt. Då. Och där har ju korrelationen brutit isär fullständigt, skulle jag vilja påstå. Det är, vissa marknader är fortfarande så, men andra är det inte alls så.
Det räcker egentligen bara att kolla på Federal Reserves balansräkning.
Ja, det har ju faktiskt varit den enda indikatorn som har funkat. Vi har ju sett att speciellt Q4 2019, så att vi tittar på otroligt mycket saker gjorde jag, för att jag tyckte inte alls jag hängde med då, alltså den sista Q4 där börsen bara rusade upp. Och nu sitter man ju historiskt, eller nu sitter man ju och funderar, vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Varför blev det så här? Hur kan man titta på det här? Och det finns ju få indikatorer som pekar liksom på man skulle titta på den här grejen. Det är svårt.
Men innan vi börjar runda av samtalet, kan du bjuda på några sådana indikatorer som du tycker är viktiga att studera? Det kan vara allt från makroindikatorer till några relationer mellan olika marknader eller sådär. Vad tycker du är viktigt?
Jag tycker att man just nu kanske ska titta lite på hur valutamarknaden går. För det är en av få saker som centralbankerna inte kan påverka så otroligt mycket. Emerging markets valutor, sådana saker faktiskt. Men det är ju mer att få en känsla av hur stökigt det är faktiskt.
Någonting annat?
Det finns ju många olika saker, men jag vill ju ofta att saker ska hänga ihop liksom. Är det risk on eller risk off? Det är den stora grejen. Och är det risk on liksom, då ska ju dollar ner. Du ska ha Aussie-dollar upp, Nya Zeeland, Kanada, alla de här råvaruvalutorna ska oftast gå. Råvarupriserna ska ofta röra sig. Brasilien, alla de här länderna ska ju röra sig. Det är ju den typen av saker, så att man får ett sammanhang egentligen för hur allting rör sig.
Om vi avslutar med tre intressanta case i Europafonden då. Vilka är du mest överviktig i eller gillar mest? Skulle vilja lyfta fram om du får den frågan.
Europafonden är lite speciell, skulle jag vilja påstå. Vi håller på och gör om förvaltningen lite grann. Titta lite mer kvantmässigt och framförallt väva in lite mer hållbarhet och sådana grejer i Europafonden.
Vad är det för typ av kvantstrategier?
Ja, men det börjar ju med någon form av finansiell screening som vi tittar på. Och sen så får man ett urval och sen så försöker man smalna av det lite grann faktiskt, ju längre ner man kommer. Men från att vi har varit tidigare kanske mer bara exkluderande av bolag, så kommer mycket av de här ESG-frågorna in på ett annat sätt nu, att man får värdera upp dem faktiskt.
Vad är det senaste bolaget du köpte då? Eller investerade i?
Jag kan ta något intressant. Det var någon som skrev om det igår. Det är väl ett mejeribolag på Irland, Glanbia. Otroligt stora. Det var någon som höjde dem igår. Spännande bolag. Vi har köpt det franska husbilsbolaget som konkurrerar med Dometic, va? Trigano.
Okay.
Den har gått otroligt bra faktiskt. Kommit upp från 50 till nästan 80, nästan 90 euro på otroligt kort tid.
Även Dometic har ju gått bra.
Dometic har också gått bra, så att även i Europa kanske man stannar hemma. Faktiskt.
Ja, innan du ska få springa tillbaka till kontoret så har jag en sista fråga här. Vad är det för insikter idag som du önskar att du hade för 10 år sedan?
Oj, att centralbanken tänkte dra räntan till negativt. Det hade varit bra att veta. Men jag vet inte. Man känner alltid att någonting har passerat. Fast på börsen finns det alltid lägen. Det finns alltid någonting att göra, så att säga. Och som jag sa i början här, disciplin det är en bra grej. Man ska inte gräma sig för mycket över saker som går dåligt. Och man ska ta stoppen direkt. Det finns få case som har utvecklats jättebra om man hela tiden drar på det här. Om man drar ut på det, att det är bättre att dra plåstret på en gång faktiskt. Och för då får man börja om med tomt papper.
Det tycker jag låter som ett jättebra råd. Mm. Och det får avsluta samtalet. Stort tack för att du kom till Börssnack.
Tack.
Stort tack. Ja, Jonas, om vi ska sammanfatta veckans avsnitt, vad vill du lyfta fram?
Ja, att du har en lite försiktigare syn till börsen där dina indikatorer ger lite svagare stöd för en positiv syn. Och om man vill titta in mer på det så är det väl måndagens morgonrapport man ska in och titta på. Mm. Och det tycker jag man ska göra om man har missat den, för det ska man ju inte göra med dina rapporter då. Väldigt bra då. Tekniskt sett tycker jag också index ser lite rekylmoget ut, men alla aktier kommer inte följa med ner. Men det gäller att vara lite försiktig där då. Lite positiva nyheter på covidfronten tycker jag ändå. Men det här dexametason som börjar användas för de som är akut sjuka då. Och hjälper dem. Makro ser allt bättre ut.
Mm, verkligen. Bekräftar en optimism på som aktiemarknaden har visat.
Exakt.
Men laggar såklart. Mm. Aktiemarknaden brukar ligga före.
Mm.
Men det är såklart positivt att vi ser vändning i många av de här makroekonomiska indikatorerna.
Mm.
Och du hade några aktier med dig?
Precis. En trio aktier som mycket väl kan gynnas av det enorma finanspolitiska paket som Trump tänker iscensätta här i USA. Det är på 1 000 miljarder, och jag bedömer att Hexatronic ligger bra till, Skanska ligger bra till och Ericsson ligger bra till. Och du hade tittat på Skistar och på JM.
Ja, eller jag har noterat där rapporten på Skistar. Just att den faller 1% på halverad omsättning.
Mm.
Säger väldigt mycket om sentimentet och att aktiemarknaden redan har prisat in mycket, ja, av det som skedde där.
Mm.
Men JM, bostadsmarknaden verkar ha stabiliserat sig. Enligt ValueGuard så har priserna även fortsatt upp under juni.
Mm.
Så att det är klart positivt för ett bolag som JM. Man brukar säga att JM är en derivat på bostadspriserna gånger 5.
Mm. Så är det.
Så att det är klart superintressant att kolla på den typen av aktier.
Mm. Och samtalet med Lasse Lundgren från Aktieansvar, vad tog du med dig där?
Mm. Nej, men han nämnde två aktier som jag la på minnet. Glanbia och Trigano, som jag ska kika närmare på. Då.
Mm.
Jag tyckte det lät intressant det där. Annars tyckte det var kul att höra en long-only förvaltare som ändå är lite mer negativt inställd till aktiemarknaden.
Mm.
Och då få höra hur han agerar med sin portfölj.
Mm.
För att ha en lite mer försiktig inställning. Och han har ju byggt lite kassa, även om det är marginellt. Och sen exponerar sig lite mer mot aktier med defensiv karaktär.
Just det.
Vad tog du med dig?
Att det är en värdeförvaltare först och främst, men han sneglar också på charten, vilket jag tycker låter betryggande. För bara att titta på fundamenta, det köper inte jag i alla fall, utan jag tycker man måste använda båda stilar för att få ihop pusslet där som han också pratade om.
Verkligen, jag håller med dig där. Det är många som säger att de inte kollar på teknisk analys, men det är klart de kollar på kursgraferna.
Absolut. Ja, med de orden så tycker jag vi rundar av dagens sändning och önskar alla en glad midsommar. Men kom ihåg att de bolag och fonder vi pratar om här inte är några rekommendationer utan observationer. Glad midsommar.
Glad midsommar.